Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Lasse. Den här veckan så har det förflyttat exakt 20 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Och det innebär förstås att nyhetsflöde svämmar över av sådana här var var du och hur skildrades det här inslag. Och vi tänkte att vi för vår del skulle göra ett nedslag i ett väldigt, väldigt konkret exempel och utgå från det, nämligen en sån här ikonisk bild, ett fotografi som har diskuterats väldigt mycket, nämligen The Falling Man. Och jag tänkte att du, Marit, skulle få börja med att helt beskriva den här bilden, vad den innebär.
Ja, det är ett fotografi som är taget upp mot ett av tornen på World Trade Center, och man ser förstås då skyskrapan eller en detalj ur den, den är beskuren, och så ser man en kropp som är riktad med huvud neråt och en rak båge uppåt. En man som har svarta byxor, svarta skor, en ljus kavajskjorta och en slips. Och ena benet är böjt i en vinkel, så här. Och det blir ett väldigt grafiskt, det är en väldigt grafisk bild. Och skulle man inte veta vad den skildrar, så tror jag att man inte skulle kunna koppla det. Men det här är ett fotografi som alltså är taget av fotografen Richard Drew på bildbyrån Associated Press. Det är taget den 11 september klockan 9.41, det vet man. Och Richard Drew, i olika sammanhang har han berättat hur det här fotografiet kom till. Han var på annat uppdrag och sen blev han snabbinkallad för att åka till World Trade Center och ta fotografier. Och när han stiger ut från tunnelbanan så börjar han genast att fotografera. Och riktar kameran upp mot de här tornerna och börjar fota. Utan att egentligen tänka på vad det är han fotograferar. Och sen noterar han att ett antal människor faller ner från skyskrapan. Faller eller hoppar. Och så riktade han kameran upp mot det här då och fotograferade. Det var först när han kom till redaktionen och när han började behandla de här bilderna, ta ut de här bilderna, som han såg det här specifika fotot. Han har en bildsekvens på 8-9 fotografier som följer just den här specifika mannen och hans fall ner för skyskrapan. Och man räknar ju med att närmare, vad blir det, 2600-700 människor dog inuti World Trade Center och runt omkring den här dagen. Och man uppskattar att ungefär 200 föll eller hoppade ner från de här tornen den här dagen, morgonen.
Det här fotografiet har blivit enormt omdiskuterat genast då när den publicerades. Det var många som vände sig mot de tidskrifter som hade, eller tidningar som hade valt att gå ut med den här bilden, och tyckte att det här var etiskt fel och absolut inte försvarbart på något som helst sätt. Och sen försvann den ganska långt från nyhetsbevakningen och det ersattes sen då av andra bilder. Men vad väcker den här bilden för känslor hos er?
Ja, för mig så, det som framförallt stannar med mig i den här bilden är just det som du beskrev, Marit, att den är så på något vis så, ska man säga grafisk, men det blir liksom fel. Men liksom att det påminner som, det är den där fasaden där i bakgrunden av det där tornet som har de här långa vertikala linjerna som är så svart och vitt bakom honom. Och han är så liten på den där kroppen är väldigt liten på den där bilden. Den är precis mitt i. Så att det blir liksom som den där bilden blir liksom så där platt. Och sen så, och så blir den väldigt så där, den där fasaden bakom blir som ett sånt här jämnt mönster på något vis. Och den är hemskt suggestiv på något vis. Jag tittar på den här innan. Och försökte lägga fingret på vad det är som den får mig att tänka på. Dels det att, som också den där Richard Drew säger, en fin sån här kortfilm av CBS Sunday Morning som finns på YouTube, som du vinkar och som Silja. Så säger han att det är en bild som man kan identifiera sig själv med. Och det är just därför att den där personen är så liten och fullständigt anonym på något vis. Man vet ju än idag inte med säkerhet vem det är. Det finns några alternativ, men på det viset så påminner den här gestalten lite, den där gestalten påminner mig lite om till exempel den här mannen som står framför de här pansarvagnarna på Himmelska fridens torg. Eller? Och sen det där att, han, att, att den här mannen befinner sig på något vis, eller den här kroppen befinner sig på något vis i ett sånt fritt fall. Gör att den skapar en sån känsla av svindel. Och där kommer jag att tänka sen igen på, slog det mig att den påminner hemskt mycket om den där introduktionen till, eller den här introsekvensen till Mad Men, den där tv-serien. Där är det ju också en man i kostym som liksom faller ner förbi en massa sådana husfasader, slog det mig. Lite sådär kusligt. Och det där, ja, att det, just det där att det är en väldigt suggestiv bild. Och jag tror att det är därför som den på något vis gör ett så starkt intryck. Och jag förstår nog varför det också är en bild som gör folk upprörda. Eller man skulle kunna må ganska dåligt av att se den där bilden liksom väldigt mycket uppblåst i, på tidningssidor och så här, om det skulle hända lika ofta som man till exempel såg de där brinnande tornen.
Ja, det här är ju på något sätt ett fotografi som är så starkt kopplad just till den stunden. Att det är annorlunda nu när man tittar på den så här i retrospektiv. Jag tycker ju också, jag har hela tiden svårt att på något sätt ställa in min hjärna. Jag ser den på något sätt med två blickar. Att å ena sidan, om det här skulle vara ett konstfotografi, så är det ju den perfekta kompositionen. För att precis det, så allt det som ni har beskrivit, jag tänker också på den där färgvärlden, att det råkar vara så här på något sätt ton i ton, den här bakgrunden och den här klädseln som han har. Men sen börjar jag fundera också så här känslomässigt, så tänkte jag något skede på att, som du också har talat om i intervjuer, att den ger en slags utstrålning av en viss ro. Eller så här att man kan se det som en resignation, att man har funnit sig i sitt öde. Men då är det också, när man ser det här fotografiet lösryckt från sitt sammanhang, för att om man ser hela den här fotosekvensen så ser man ju alltså den här kroppen som snurrar runt i luften först innan den hamnar i den här positionen, så att det är inte alls lika rofullt när man ser helheten. Men jag tänkte på det här liksom i relation också till döden, den här vissheten om att det här är de sista sekunderna i den här människans liv. Ger det en sån här underlig...
Ja, det är obehagligt att tänka att den här mannen fortfarande lever där.
Ja, när jag tänkte på det också, eftersom den är, när den hänger så där som i verkligheten med huvudet ner och så vidare, så är det ju en rörelse rakt neråt. Ska man vända på den till exempel så att han blir liggande eller stående? Mm. För hans pås där, hans position är så, vad ska vi säga, och skulle den vara liggande så skulle det se ut som att han sover. Och ska man inte veta att det är tornen som är där i bakgrunden, så skulle det lika bra kunna vara någon vilken bakgrund som helst. Och skulle man ha den upp och ner, så skulle han ju vara stående med ena benet i vinkel. Skulle han stå alldeles knäpp rak, så där som om man skulle dansa någon så här irländsk folkdans till exempel. Eller någonting sånt. Att den där kontexten är ju allting här.
Ja, det tycker jag också. Ja, förlåt Lasse, jag avbryter, du tänkte säga.
Ja, jag tänkte bara att den där, och just den där fasaden som är där bakom, så det påminner egentligen ganska mycket om en finsk fotokonstnär som heter Ola Kolehmainen, som brukar fotografera de här sådana husfasader, så att de blir just ett sådant grafiskt mönster.
Ja, jag tänkte också att när man mycket diskuterar den här anonymiteten, just det här att man har diskuterat, jag vet, det kom igång ganska snart efter att bilden hade tagits, att man försökte reda ut att vem är människan på bilden. Och jag hade inte alls, jag tänkte bara utifrån sådär att varför blir det alltid så viktigt att fundera då exakt på det, för att jag tycker på något sätt symboliserar den ju någonting så mycket större. Och jag tycker också att den anonymiteten på något sätt, om man tänker på alla de här, den okända soldatens grav och den här typen av resonemang som man också har diskuterat i samband med den här bilden, så är det också på något sätt att det är den här lilla människan som är offer för omständigheter runt omkring, just i och med att han inte heller är så att säga inbegripen i det krig som han har blivit ett offer för, tycker jag gör den extra stark. Men sen blev jag helt chockad när jag såg liksom en dokumentär nu om det här och insåg vilka konsekvenser det hade för de familjer som man utgick ifrån att den här mannen då kom ifrån. För att det skapar sådana här dissonanser kring det, att det blev en diskussion om det, att har de här människorna hoppat eller har de fallit, och har de hoppat så står det i strid med människors religiösa uppfattning. Och till exempel den här familjen till den här första mannen som man utgick ifrån att det var från början, det har man ganska långt omkullkastat nu. Så det är hoppat att slå hela den där familjen sönder och samman vid sidan av den där sorgen. Att också måste axla det här att han då i sådana fall skulle ha gjort någonting som stod helt i strid med deras religiösa övertygelse. Att för den familjen så var det en enorm helande process när de kom fram till att det är inte han. Så att det har varje liten bild och ett nedslag i en verklighet har konsekvenser som man inte på det sättet kan riktigt föreställa sig. Men tycker ni att det spelar någon roll vem det är?
Nej, det tycker jag ju inte förstås, men det kanske handlar om ett perspektiv som är så utifrån. Men jag tycker att han blir ju en representant för någonting mer allmängiltigt. Han blir ju en representant för alla som var inne i de där tonerna just den här morgonen den 11 september. Han blir en representant för dem, deras utsatthet och deras...
Ja, den där sårbarheten.
Sårbarheten, ja, och deras... Jag menar, vad kunde de göra? De hade ju inga val. I synnerhet inte de som befann sig högre upp. I tornen. Det var antingen hoppa eller stanna kvar och dö.
Jag tycker att det här är ett bra exempel på hur otroligt laddat det är med enskilda bilder och vilken svärdsägg man på något sätt alltid ska balansera på. Just det här att när blir det personliga intressant i relation till vad man försöker visualisera med en bild. Om man tänker just här i journalistiska sammanhang. Jag tänker också på den här lilla pojken som flöt i land på en strand i samband med flyktingvågen över Medelhavet. Och där det också sen förstås blev klarlagt vem han var och sammanhanget och sådär. Och då funderar jag alltid att när äter det upp så att säga det där helhetsperspektivet. Att man glömmer vad det symboliserar.
Ja, det blev ju en grej att det skulle vara väldigt, att det var väldigt viktigt att säga att det här var då Alan Kurdi hette han visst. Och på ett sätt ja, så kan man tänka att den, liksom den bra strävande där att den här personen får ett namn och omtalas med sitt namn. Men det blir ju också på något vis så där, det känns som att man krymper fokuset på något vis. Och den hade ju ett sånt enormt genomslag, den där bilden, just därför att i den stunden så på något vis uppenbarades för folk den där mänskliga tragedin i ett sånt här i ett sånt här litet fall som kommer att representera det stora hela.
Det är intressant alltså hur otroligt och hur de etsar sig fast på näthinnan och hur man på något sätt kan koppla händelser till specifika foton som man har sett. Det finns ju från många krig också de här ikoniska bilderna som sen lever vidare genom generationer.
Och bara den där Richard Drew hade ju det var en ganska otrolig samling av ikoniska foton som han hade tagit när de gick igenom dem där, eller när jag såg det räknas upp just i den där kortfilmen och det var Ali som knockar George Foreman och Robert Kennedy som dör. Det var ganska otroliga.
Ja, det var intressant också att höra den fotografens etiska diskussion med sig själv, alltså när Robert Kennedy dog och hans hustru helt tydligt visar åt fotografen att inte fotografera och han ändå gör det. För att det är hans uppdrag.
Ja.
Och jag menar, det talar han många gånger om i relation till flera av de bilder han har tagit, just att kameran är hans filter, att han bara registrerar det som händer, att det fungerar som en sån här barriär. Men om vi säger att de här fotona har haft en enorm betydelse så här för hur man betraktar vissa händelser, så hur har de sen levt vidare i konsten? Jag menar, The Falling Man har återkommit.
Ja, när jag kom genast att tänka på en roman av den amerikanska författaren Don DeLillo, vars roman heter Falling Man, inte The Falling Man utan Falling Man, som kom i maj 2007. Och den handlar egentligen om en man, en 39 år gammal jurist som arbetar i World Trade Center just den här dagen då när det inträffade 11 september, Keith Neudecker. Och han jobbar lite lägre ner i byggnaden så han lyckas ta sig ut och gå hem. Han är bara lätt skadad, har lite glassplitter på huden och så här. Så kommer han hem till sin fru, de har egentligen redan separerat mer eller mindre, men han går hem till henne för vart ska han annars gå, och sin hustru. Och det är som att deras relation blir lite bättre i och med det här. De binds samman på något sätt av den här skakande upplevelsen som alla har gått igenom. Och så har han med sig en portfölj som inte är hans. Som han har tagit med sig från World Trade Center av någon anledning bara hem. Och så visade det sig att den tillhör en kvinna som också har jobbat på World Trade Center. Och han återbördar den till henne då. Och med henne så kan han gå igenom de här traumatiska erfarenheterna och händelserna, för ingen annan förstår riktigt vad de har varit med om. Men med den här titeln, Falling Man, så den handlar egentligen om en performanceartist som kallar sig för Falling Man, som uppträder på olika håll i New York, alltså veckorna efter 11 september. Så söker han upp sådana här ställen och fasader där han kan klättra upp. Han har en sån här säkerhetssele och ett rep som han är fäst kring. Och sen hoppar han, eller låter sig falla ner för de här fasaderna och blir hängande där. Så att han upprepar den här Richard Drews foto på The Falling Man, iscensätter den på olika håll i staden. Han kan hänga från en balkong på ett hotell eller i en konsertsal, eller den här Keith Neudeckers hustru, så hon ser honom en gång vid utgången till Grand Central Station i New York när han är i färd med att hoppa ner så här. Och det här kan ju kännas helt obegripligt. Att varför gör han det här? Att vad är hans mission och uppdrag, så att säga? Och på ett ställe så heter det så här i den här romanen: människor stod och skrek upp mot honom, djupt upprörda över anblicken. Mänsklig desperation som dockteater. En kropps sista snabba andetag och vad den rymde. Den rymde världens blickar, tänkte hon. Där fanns den hemska nakenheten i det. Något vi inte hade sett. Den ensamma fallande gestalten som drar med sig en kollektiv fruktan. Kropp som störtar ner mot oss alla. Mm. Alltså översättning av Rebecca Alsberg. Och det här tycker jag säger någonting om det vi diskuterar här inledningsvis. Att vad är det den här gestalten symboliserar eller signalerar eller får oss att känna? Och då är det kanske just den här kollektiviteten, det vi är mest rädda för. En kropp som störtar ner mot marken. Och så att han på något sätt representerar oss alla i den stunden.
Mm. Mm. Ja, det är ett otroligt sug på något vis som man känner på den bilden.
Ja.
Det är på något sätt också det här att vara utelämnad till något annat. Man, i USA så en del av diskussionen handlar också om just det här att man hellre ville lyfta fram bilderna på de här brandmännen. Mm. Och det arbete som gjordes så att säga febrilt för att rädda det som räddas kunde. Och att man ville ha den där aktiva bilden. Och att den här bilden blev därför också så otroligt provocerande och tung. Därför att man kan ingenting göra. Det är liksom det där ultimata offer. Bilden som man har svårt att acceptera. Just det här, det bara kommer mot en.
Ja, det är ingen patriotisk bild överhuvudtaget.
Nej, den har inte den laddningen alls.
Nej. Och det som Don DeLillo också skriver om här är, ska vi säga, just de här barnen. För han har ju en son också, den här mannen, Julian. Justin heter han. Och Justin leker med sina kompisar. Man märker hur det har påverkat också de här barnen. För de går och tittar upp mot himlen med kikar hela tiden och spanar efter nästa flygplan. Att när ska nästa flygplan komma? Och den här rädslan för att någonting liknande kommer att hända på nytt. Och det här hur de ser på tv-nyheter och tar åt sig vissa sådana här brottstycken, ska vi säga. Så att när de hör att man på nyheterna talar om Osama bin Laden, så har de fått för sig att han heter Bill Lawton. Så att de talar om Bill Lawton och fantiserar om vem det är. Och han liksom har långt skägg och går klädd i fotsida skjorta. Han flyger jetplan, han talar 13 olika språk. Och han har makt att förgifta den mat vi äter. Och han talar bara med enstaviga ord.
Mm. Okay.
Så att det är Osama bin Laden i de här barnens fantasi som de har tagit till sig via olika, när de vuxna har pratat och nyhetssändningar och så vidare. Deras rädsla. Mm. Och farhågor. Och det fick mig att tänka på ett annat verk, alltså Jonathan Safran Foers Extremt högt och otroligt nära, som kom några år tidigare innan Don DeLillo, alltså den kom redan 2005, var en av de första romanerna som behandlat terrorattackerna. Och den har också filmatiserats 2011. Och den handlar också om en pojke, en ung kille, 9-årig, Oscar Schell. Och den här filmen börjar också med det här att man ser en kropp som dalar ner, så här faller, fritt fall. Och Oscars pappa har varit i tornerna den här morgonen just, och Oscar och har omkommit. Och Oscar tror ju hela tiden att det här måste vara min pappa, den här gestalten som dalar ner från himlen, det är min pappa. Och Oscar är en väldigt speciell ung man, väldigt klipsk, väldigt intelligent, strukturerad, lite speciell. Han har svårt med sociala kontakter och relationer, och han har kanske någon Asperger-syndrom och så vidare. Så att han fantiserar väldigt mycket om sin pappa och längtar förstås efter honom. Och för att den där pappan har på något sätt varit en bro ut i världen för honom och försökt lära honom att våga och lita på sig själv. Och så han saknar honom givetvis. Och en dag hittar han en nyckel i ett kuvert bland pappans grejer. Och på det kuvertet står det black. Och då börjar han fundera på att, att det här måste vara ett tecken, en ledtråd. Att pappa har lämnat det här till mig på något sätt. Att jag ska hitta det här låset som den där nyckeln hör till. Så slår han upp i telefonkatalogen att black, det måste ju vara ett efternamn. Så räknar med att det finns närmare 500 personer i New York som heter Black i efternamn. Att nu ska han besöka dem alla. För att det där låset måste finnas där. Lösningen på gåtan måste finnas där. Och så det här blir ju både en yttre och en inre resa för honom. Han ska lära sig att våga ta kontakt med folk och lita på andra och lita på sig själv. Och så blir det ju en sån här... Han får träffa alla de här människorna, får höra deras berättelser. Och berättelser som är fulla av sorg och saknad och umbäranden och jobbiga, sårbara familjehistorier. Och så får han också dela sin historia med den här saknaden efter den här fadern och så vidare. Så det är också en väldigt berörande historia om ett barn och just hur barn relaterar till de här traumatiska händelserna. Och hur han lär sig att bearbeta den här sorgen och gå vidare och leva vidare med det här. Och på slutet, för att återgå till den här fallande mannen, The Falling Man, så fantiserar Oscar om att tänk om den här dagen skulle ha gått åt andra håll, att man liksom rewind hela berättelsen. Så då skulle det sluta med att den här fallande mannen har stigit tillbaka. Och allt skulle ha blivit bra igen. Och i filmen så finns det också, han har en sån här stor bok där han har klistrat in en massa fotografier och skrivit texter och så vidare. Så finns det en sån här skiva som man snurrar på. Och då snurrar man tillbaka så att den här fallande mannen igen åker upp tillbaka i tornen. Och allt blir som vanligt igen. Och i boken så slutar det med att sista meningen lyder: vi hade varit säkra.
Så att det... Men det är alltså... Jag har också sett den här filmen och den är väldigt emotionellt laddad. Det har ju gjorts en hel del filmer just som tar avstamp i den 11 september eller som skildrar händelserna där omkring. Och det är otroligt hur laddat det är och hur knutet i den här ena stunden saker och ting blir. Jag måste säga att när jag läste, jag har inte läst hela ännu, men Don DeLillos bok, när jag läste inledningen på den, fick otroligt skicklig beskrivning på något sätt av det här kaoset som sker just i stunden. Som jag alltid har tänkt att ja, det här fungerar bara på film. Det här är sånt man kan göra på film. Och nu inser jag att han gör det liksom i litterär form så otroligt bra. Och sen tittar jag nu på nytt på den film som jag på något sätt alltid har återgått till när det gäller den 11 september, som egentligen inte, den tar avstamp i 11 september, den här Zero Dark Thirty som kom 2012 i regi av Catherine Bigelow, som då skildrar den här jakten på Osama bin Laden. Och som är i sin genre jätteväl gjord och så här. Men den börjar också med alltså 11 september och en helt svart bioduk. Och så hör man bara de här samtalen som kommer in till larmcentralen. Och också hur bra det fungerar, du ser inte en enda bild utan du bara kan mana fram dig i ditt eget huvud. Men när jag tittar på den filmen nu på nytt, jag har inte sett den sedan den kom. Och nu när man tittar på den i relation till det som händer i världen just nu och funderar på hur gärna vi vill på något sätt konkretisera det till enstaka människor. Jag menar, den filmen blir just det här, det är den där Osama bin Laden vi ska ha fast, och då är alla problem på något sätt lösta när vi kommer så långt. Och det inser man ju att så lätt fungerar inte världen överhuvudtaget. Att det blir så emotionellt laddat att det är svårt att frigöra sig från det. Och sen när man ser den här kopplingen till dagens läge och bilderna på människor nu igen som har klättrat på de här flygplanskropparna i hopp om att ta sig ut från Kabul, så känns det ju sådär som att historien upprepar sig. Men du, Lasse, hade också ett tydligt sånt här
ett scenkonstexempel. Ja, det var i den här Fabian Silens pjäs Det svarta fåret som dessvärre var ett av de här offren för coronan, kan man väl säga, för att det här, jag hade turen att se den sådär personligen och på plats, men jag tror inte det var hemskt många som hade den chansen. Men det var en sån här, det var alltså en satir om en avdankad sådär tankesmedja, och den hade med just 9-11 att göra liksom, för att grejen var att den här tankesmedjan hade varit på något vis på sin topp just kring den tiden. Och där användes inte nu de här exakta bilderna, men det fanns en sån här videoinstallation som de använde i den här scenografin som helt klart påminde och hänvisade till de här terrorattackerna och just den här fasaden och den här fallande kroppen. Och det där, och på något vis den där bilden eller den här hänvisningen blev en otroligt stark så där tidsmarkör för någonting som hände då. Det som jag tyckte var intressant med just den här användningen var det att den här bilden, eller de här bilderna så användes som en på något vis väldigt så där epokdefinierande på något vis ögonblick. Och det kan man ju hålla med om att det. Men det som jag tyckte var spännande var att här användes som en hänvisning till att någonting hade hänt för ganska länge sen eller för ett tag sen. Och att man inte riktigt förstår det. Och det förstår inte riktigt de här personerna i den där pjäsen heller. De här på något vis, de här grundarna av den här tankesmedjan som är ett par sådana, man ska kanske kunna kalla dem för övervintrade kulturmän som plötsligt är helt sådär vilsna på något vis nu i den här tiden. Alltså det är helt oförberedda på det här att samhället och en massa så här kvinnor och unga människor börjar ställa dem till svars för saker och för sitt beteende. Och de kan liksom inte alls, de kan inte alls hantera det här och de kan inte styra upp det där för de har inte de verktygen. Och det skapade en sådär jättestark sådan tidslighet i den där pjäsen, för den sa någonting om var vi befinner oss nu i förhållande till det här som hände för 20 år sedan och som ändå känns som att det ligger så otroligt nära. Och jag har precis den där känslan att jag har svårt att tänka att det där var 20 år sedan. Och jag har svårt att, alltså jag fyller 40 år. Och det är konstigt för mig att tänka att sen det där så har jag har liksom levt lika länge före och efter 9/11. Och det känns inte överhuvudtaget på det viset. Och det var, ja, det är intressant att tänka på att vad är den där stora skillnaden? Vad är det som skiljer oss åt liksom från då? Mm. Och en av de här sakerna som jag just tänkte på var att det var ju en speciell tid just det här, för det var sådär 10 år efter murens fall och Sovjets kollaps och på något vis västvärldens så där självförtroende stod på sin absoluta topp. Mm. Och det fanns, och man, jag tyckte att man såg det också i de här hur då Amerika sen reagerade på det här. Var att det finns en sån att det var en ganska oifrågasatt tilltro till det här att man med kraft och våld liksom, eller så här på något vis styrka kan lösa problem.
Mm.
Och så just sådär som du sa, Silja, att man, så åker man iväg och sen tar vi bin Laden och sen och så är det fixat.
Yeah.
Och det som jag tänkte på att var den här, liksom, den här filmen som på något vis, den film som för mig på något vis så här tydligast representerar den här inställningen som jag tyckte att fanns då i förhållande till problem är den här Jerry Bruckheimer-filmen från 1998, den här Armageddon. Var det en asteroid som är på väg mot jorden och ska utplåna allt liv. Men så har vi Bruce Willis som är en sån där oljeborrarmästare. Och hans superteam med oljeborrare som ska skickas upp i en rymdraket till den där asteroiden. Och så spränger den i bitar och allt är fixat. Och det är på något vis det här. Jag såg den på nytt för några år sedan. Och det där. Alldeles så där på skoj, den här filmen. Det var, alltså det är den mest republikanska film jag någonsin har sett. Han är så där stolt oljeborrare och det ska vara så där tuffa tag och sen så fixar man allt det här. Det finns ingenting av det här som vi idag dras med när vi tänker på världens tillstånd. Att på något vis den här medvetenheten som vi har idag av att problem är fruktansvärt invecklade om man vill lösa dem på riktigt.
Mm.
Att man är tvungen att det finns hela sådana otroliga härvor och trådar av sådär delat ansvar och alla är på något vis delaktiga i att saker inte som de borde vara. Och om man ska ställa om saker i grunden så borde man gå tillbaka och se på hela samhället uppbyggt. Och hur ska vi kunna leva tillsammans så att alla får som de vill men ändå har följa någon typ av gemensamma regler? Och det är alldeles utmattande när man börjar tänka på det.
Men det är intressant hur saker också, beroende på när man ser saker. För att jag tänkte också på den här Zero Dark Thirty som kom, den kom 10 år efter själva händelserna, men 10 år från idag. Så att det är också just det här perspektivet, 10 år före och 10 år efter. Och när jag såg den då för 10 år sedan så tror jag då var ju fokus väldigt mycket ännu på det här då hade man liksom fixat saker. Och nu när jag ser det idag...
Mission accomplished.
Mission accomplished, och det var liksom... Nu var det in the bag. Men nu när man tittar på den idag och inser var världen befinner sig nu, så inser man just att det skulle vara svårt nu att göra den typen av film så rakt upp och ner som det är, där det inte finns en kontext. Man kan utgå ifrån att alla förstår vad 9/11 är och vad det var för någonting, utan att etablera det i filmen på det sättet. Och sen bara lämnar man det vid det att de har mission accomplished. Mm. Att det är just det här att problematisera världen är kanske inte lika lätt nu som det har varit. Men när du talar om det här tidlösa, så måste jag ju då fråga er. När du sa, jag har precis samma känsla som du, Lasse, jag kan inte fatta det så länge sedan. Men var var du 9/11 2001?
Jag kommer ihåg, jag minns det jättetydligt. Jag kom hem, jag bodde i min mormors gamla lägenhet i Kronohagen tillsammans med min stora bror. Och sen så kom jag hem och tvn stod på, och sen så var det just de här, på något vis, de här nyhetsbilderna som rullade om det här, att någon hade flugit in sina flygplan i de här skyskraporna. Och det var lite bekanta där hemma hos oss just då. Alla på något vis så där stod runt den här tvn och tittade på det här. Och var på något vis ganska så där bestörta.
Mm. Mm. Ja, det var intressant när jag började fundera på det här. Jag läste alldeles nyss vad som Mårten Westös pinfärska diktsamling Fotnoter till en vandring. Och när du pratar om det här med att man tittar på tv tillsammans, så är här faktiskt en dikt som handlar just om 11 september, där det här diktjaget står på elektronikavdelningen i ett stort varuhus och ser på händelserna från New York den 11 september och får en sån här märklig känsla av att han ser på sin egen dödlighet nästan, att han känner att nu är han också beredd att dö på något sätt. Och att han inser också att han plötsligt lever i en intressant tidsålder. Och sen skriver han i en mening så här: tillvaron var med ens ett öppet sår. Och det är kanske också det handlar om, att plötsligt den 11 september, jag såg också de här händelserna på tv. Jag satt i mitt vardagsrum och jag hade mina då ganska små barn hemma. Och jag kommer ihåg att jag satt tvn på ljudlöst. Mm. För att jag inte ville att de skulle höra hela tiden det här. Olika hus som rasar samman och brandsirener och allt alarm och så vidare. Och förstås upprörda och bekymrade röster. Och vi vuxna försökte också hålla en hyfsat normal samtalsnivå för att inte göra dem oroliga.
Och jag minns att jag hörde det först i radio. Och reagerade på att jag liksom på något sätt registrerade stor strök. Och så hörde jag radionyheterna och så tänkte, men det här låter jätteskumt. Och man hör liksom att reportern tror det var Torvald som var på plats, att rösten brister. Och det, liksom, hallå, det brukar liksom inte hända i nyhetssammanhang. Och att det på något sätt, nyheten var för stor för en liten nyhetssändning. Mm. Och att sen gå till de där bilderna. Så att jag tror faktiskt, ja, det är att alla har antagligen en tydlig minnesbild exakt av vad som hände i det ögonblicket i ens eget liv. Och med det så kan vi väl fundera på vilka skildringar som kommer att komma i framtiden kring det här. Men jag tror att det här citatet just av Mårten Westö, just det här med att tillvaron blev ett sår. Så det är väl ett sår som kanske aldrig riktigt har lekt och som säkert kommer att generera mycket också i kulturell väg. Men här ser vi. Tack för den här gången. Vi är tillbaka igen nästa vecka.